vi är ju inte ens i närheten av där vi kommer till att hamna, tänker jag. Oavsett hur mycket vi stretar emot eller eldar på.
Nej, vi är långt ifrån slutmålet, kan man säga. Men det som jag nu nästan tycker är det största problemet är att vi töjer ut det här tåget hela tiden. Alltså mellan de som ligger längst fram och vill mest och enligt min uppfattning då har förstått mest av den här innebörden och kan utnyttja den på ett positivt sätt. Mm. Och de som håller emot, alltså de som står i andra änden av det här tåget och bara kör full broms liksom.
Ja.
Och ju mer vi töjer ut det här, ju större blir liksom utmaningen att hålla någon styrfart överhuvudtaget. Va? Och riktigt rädd är jag idag att vi har ganska många barn som faktiskt mår illa av att, eller far illa ska jag säga, av att det är så spretigt och så uttöjt som det är.
Hur menar du då?
I ena änden så har vi ju de som befinner sig i klorna hos bromsarna. Alltså därför att de bromsar ju så oerhört hårt idag. Va? Mm. För 10 år sedan så skulle vi knappast säga att vi ska kasta ut alla datorerna ur klassrummet. Men idag kommer du faktiskt undan med att säga det. Va? Det har blivit en pendelrörelse som har slått tillbaka ganska hårt där.
Hej kära lyssnare. Då var det dags för ett nytt avsnitt av podcasten Rektorn. I dagens avsnitt så kommer vi till att prata med Joakim Jocke Jardenberg, internetfantasten som är bosatt i Helsingborg och som har i princip hela världen som sin arbetsplats. När mitt lilla snack spelas in här den 12 november så har han släppt inte mindre än 383 avsnitt av sin podcast En sak idag som man hittar på Spotify, Facebook och YouTube med mera skulle jag tro, jag är inte helt säker. I den så presenterar Jocke saker som har hänt inom techbranschen medan du och jag låg och nannade kudden. Han arbetar som konsult i många större företag och är en väldigt omtyckt och anlitad föreläsare. Och vill ni veta mer kring vad han arbetar med och hur hans CV ser ut så kan ni gå in på jardenberg.se. Han har ju såklart som alla andra människor som sticker ut hakan hamnat i blåsväder en hel del kring sina tankar om digitalisering eller internetifiering som han själv vill kalla det. Och i kommande samtal som jag uppskattade väldigt mycket att göra så kommer vi till att prata om hur skolan kan och bör se digitaliseringen som en del av sitt kompensatoriska uppdrag. Vi kommer att prata om WHOs skärmtidsrekommendationer och forskningen kring det. Varför Anna Ekström vill utbilda sjuksköterskor istället för influencers och vi kommer också till att diskutera det infekterade debattklimat som råder kring digitaliseringen i och av skolan. Varför är det så svårt att prata om det? Hoppas att ni kommer att uppskatta samtalet lika mycket som jag gjorde. Nu sitter vi här med Joakim Jocke Jardenberg. Mm. Välkommen till podcasten.
Tusen tack, det här ska bli hemskt roligt.
Vi har ju en hel del olika områden som jag skulle vilja prata med dig om. Men vi börjar från början på något sätt. Och där skulle jag vilja veta hur en trummis intresserad och engagerad i KPMLR blev till en affärsängel och vd-viskare och digitaliseringsmogul.
Ja,
hur gick det till?
Det som folk brukar tycka är konstigast egentligen det är att man går ifrån att vara aktiv i KPMLR till att bli kapten i luftvärnet.
Det var min följdfråga här. För jag ville ha en medierande faktor här. Vad gjorde militären med dig?
Ja, det kan jag verkligen. Nej, men jag tror så här, vad militären gjorde med mig det var ju nog att jag fick upp ögonen för hur sjukt intresserade jag är människor. Alltså på riktigt hur spännande det är. Jag har ju alltid varit lite grann så här people's guy, men jag gjorde ju en karriärsresa som fotograf också, då var det väldigt mycket teknik och sådär. Jag upptäckte liksom nörden i mig och så. Men när jag kom till det militära efter att ha varit fotograf ett antal år så var det ju just det här med hur fascinerande det är med människor och människors utveckling och sådär. Och nu hade jag ju en jäkla tur, jag hamnade ju helt rätt i det militära. Jag hamnade hos ett gäng goa humanister liksom och det var väldigt mycket fokus på lärande och utveckling och så här. Och jag fick upp ögonen för någonting som jag tyckte att jag hade missat liksom så här under åren som fotograf. Att shit, vad kul det är att jobba med människor egentligen.
Mm.
Så det var väl nog det jag lärde mig där. Va? Och sen de sista åren i det militära så blev det ju mer och mer teknik igen. Det kom ju en datorisering som Försvarsmakten inte på något vis kunde undvika. Och då vaknade nörden i mig igen, den här riktiga, riktiga supernörden. Så de sista åren i det militära så var det väldigt mycket teknik. Och på den vägen sen så spårade du över då till internet. Och hade väl turen att börja jobba i den branschen på ett konsultföretag i Malmö som heter Mackmäckarna. Precis när webben började hända, runt 93. Och det var ju då det blev tillgängligt egentligen för den bredare massan. Och rätt tid att hoppa på.
Mm. Har det alltid varit människor som har stått i centrum för dig?
Ja, det är det. Jag brukade beskriva mig och kan väl nog fortfarande göra det som att jag står på tre ben egentligen. Där det ena benet är liksom i människans behov och drivkraft. Och det andra benet är i teknikens möjligheter och utmaningar. Och sen det tredje benet då, det är ju liksom i hur gör man affär av det här. Och jag kan ju hitta ett behov eller en drivkraft i någon slags affärsutveckling eller i någon förändring som ett företag behöver göra. Och sen plockar jag delar av teknikutvecklingen och av människans underliggande kraft och syr ihop det. Ibland är det människans behov som gör att jag upptäcker att här dyker upp någonting i tekniken. Och sen älskar jag också låta mig inspireras av tekniken. Kanske långt innan vi egentligen ser vilket behov det här fyller hos människan eller vilket behov det fyller hos företaget. Men bara det faktum att det finns en teknisk möjlighet eller en potential till någonting, det tycker jag om att ta och springa med.
Fanns de spåren tidigare också i dig? Alltså när du var trummis, så, alltså, det känns som en mycket yvigare bild av dig, det tidigare jag.
Ja, och det är väl klart att man är väl mer yvig när man är yngre. Va? Men jag tror det som nog är genomgående, det är det här intressedrivna. Ja. Jag har egentligen aldrig haft en masterplan, utan om det har dykt upp någonting nytt som är roligare än det jag håller på med just nu, så har jag hoppat på det. Och det är nog lite grann så här att om man gör det man tycker är roligt, så är det inte svårt att jobba dygnet runt med det. Du blir väldigt insluten i det eller omsluten av det, va, på något vis. Och det du gör väldigt mycket av, det har du väl nog ändå någon slags förmåga att bli lite hyfsat bra på. Mm. Och då är det ännu roligare att göra det, och så blir det där en positiv kraft. Så att, ja, yvet definitivt. Men jag tror att den genomgående tråden, det är den här intressedrivna, lustdrivna. Och det vill jag ju att alla som jobbar med mig ska få lov att känna också, att de gör det de gör för att det är roligt och inte för att de måste.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vad jag tänker lite på, om man hade sett dig, om du hade varit ung idag, hade du gjort samma resa idag? Eller vad, hur tror du att din ja, du förstår min fråga,
tror jag. Jag tycker det är så roligt att du frågar det, för det är ju någonting som jag ofta... Alltså jag kan vara lite ledsen att jag inte är ung idag. Jag menar, tänk att få växa upp med de möjligheterna som finns idag. Jag tittar ju på killar som Jack and Drake, numera på Singularity University, som 15-åring hittade ett nytt sätt att detektera cancer. Eller Hugo Falk, 15-åring från Göteborg, som bara hackar ihop en egen läxläsningsapp. Ja, liksom, va? Eller som andra kompisar, jag menar Minecraft-grundare, eller du vet så här, att få lov att växa upp i den här tiden av möjligheter. Jag menar, när jag var liten så fick jag ju sitta och bläddra igenom Nationalencyklopedin från perm till perm. Och det var ju ändå relativt grunt jämfört med den potentialen och den möjligheten som finns idag. Så att jag hade förmodligen... kanske inte hunnit med alla de andra resorna. Jag kanske aldrig hade varit trummis och fotograf och yrkesofficer, utan det kanske är i så fall nackdelen att internet är liksom så brett och så stort, så att jag hade kanske startat där och stannat där.
Att man hittar sin nisch tidigare på något vis?
Mm, eller? Det kan nog vara så. Sen är det väl kanske också så att rörelsen, alltså internet och digitaliseringen idag, det är ju så oerhört stort och brett. Va? Det är ju ett av skälen till att jag inte känner att jag måste byta karriär igen som jag gjorde innan, utan inom det här området så finns det ju så fruktansvärt mycket att göra. Mm. Så att det är kanske inte så att du nödvändigtvis är att du smalar ner dig, men du kanske, ja, det där är spännande. Mm.
Det blir på något vis en filterbubbla här också, som jag vet du har pratat om tidigare också, att på ett sätt så var ju filterbubblan mycket starkare för det fanns inget annat än en dagstidning, en kanal på tv.
Och en korvkiosk.
Ja, men precis. Mm. Och där var ett visst antal personer runt en korvkiosk då. Yes. Medans internet öppnar upp helt andra möjligheter.
Precis, men det bygger ju på att du använder den möjligheten. Ja. Om du bara är en passiv passagerare så får du ju ett väldigt filtrerat flöde. Va? Du får ju de Google-träffarna som Google antar att du är intresserad av och som hela ditt liksom, ekosystem har bäddat för dig att du ska se. Men den stunden du bestämmer dig för att inte bara se vad Fox News berättar om den här historien så är ju Al Jazeera ett klick bort. Mm. Och det är ju där jag tycker att skolan gör en fantastisk insats idag, att man börjar ta det här med mik på allvar, va? Medieinformationskunskapen och att när man i svenskan och internet tittar på relationen och förhållningssättet till källkritik så är ju kidsen mycket, mycket bättre idag än vad den äldre generationen är. För vi växte upp med idén om att har det stått i tidningen är det sant. Va? Det är ju en jätteutmaning idag. Det har ju förvisso aldrig varit sant det som står i tidningen, inte alltihopa i alla fall. Men idag är det ju otroligt lätt att trilla över någonting som ser ut som en sanning men som är ett rent påhitt. Och har du då inte ett källkritiskt förhållningssätt så fastnar du ju i den bubblan. Va? Och i värsta fall så är det ju inte bara du själv som påverkas utan du blir också ett instrument som påverkar andra. Va?
Just det.
Och det är en jätteutmaning.
Jag tänkte fråga här, men just varför du hamnar i just den här sitsen som du är i. Där det finns egentligen hur många andra sitsar som helst att hamna i. Och där många, eller de flesta andra hamnar i andra sitsar. Mm. Alltså jag tänker alltid från utbildningsministrar som inte är digitaliseringsförespråkare som du är på det sättet. Va? Alltså, hur kommer det sig att den här dragningen till just digitalisering, teknik, prylar, som jag ser utifrån, är ditt signum? Varför blev det du?
Oj. Jag tror att förutom det intressedrivna så tror jag att det handlar om nyfikenheten. Alltså jag är mycket mer intresserad av att lära än av att kunna. Och där har ju digitaliseringen en alldeles unik verktygslåda för dig. För att det är ju verkligen så här, for better for worse, det är liksom ett kaninhål. Va? Mm. Det tar aldrig slut. Utan är du intresserad av någonting så kan du gräva hur djupt ner i det hålet som helst. Mm. Och
hade inte Anna Ekström också sagt det? Jag tror hon också är nyfiken och även om hon vill förbjuda mobiltelefoner i skolan. Liksom.
Ja. Ja, men jag vet inte. Det är jättesvårt att beskriva sig själv. Men ska jag försöka lite grann så är det väl så här att jag springer inte på den första impulsen kanske. Jag tar inte den enkla konsekvensen för givet. Va? Om vi tar mobiltelefonen som ett exempel så är det väl klart att om man tycker att mobiltelefonen är ett problem så kan ju den snabba impulsen vara att ja, men då förbjuder vi mobiltelefonen. Men det betyder ju inte att den försvinner. Va? Mm. Utan det betyder ju bara att du just där och då har löst det problemet du hade. Du har ju inte löst den andra partens problem. Vi kommer säkert återkomma till det också. Men
tror du det? Det tror jag också. Ja.
Låt oss försöka göra det, för det där finns det väldigt mycket att säga om. I synnerhet när, om vi ska kalla det för profeter då, som Anders Hansen får väldigt stort utrymme idag. Va? Och han har ju jätterätt i mycket av det han säger, men när det sen kommer till konsekvensen och vad vi ska göra av det så tycker jag att det haltar. Och det är ju då samma sak med Anna Ekström, vår utbildningsminister, att det ofta haltar liksom i den lite längre tanken. Va? Mm. Och det låter ju förmätet att sitta, många kallar mig för IT-konsult, men att jag ska sitta här och tala om att utbildningsministern inte tänker tillräckligt långt. Men det är ju egentligen inte konstigt, för att hon lever ju i sitt ramverk liksom, va? Med de instrumenten som hon har att arbeta med och med den världsbilden som hon har. Och då blir det kanske lätt att man inte alltid ser hela konsekvenserna. Jag menar, vi tar den här famösa debattartikeln i Dagens Samhälle för lite drygt ett år sedan eller två.
Om influencers,
där hon gick till storms mot influencers och säger att det är inte det vi behöver utan vi behöver sjuksköterskor. Mm. Och ja, det är klart att vi behöver sjuksköterskor också, men jag tycker att det blir trasigt när man ställer det mot varandra. För nu hyllar hon ju Greta Thunberg. Mm. Och Greta Thunberg är ju en influencer. Hon är ju verkligen ett barn av sin tid som i kraft av sitt engagemang då väljer att inte utbilda sig till sjuksköterska, åtminstone inte just nu. Utan göra någonting annat som hon är bra på och där hon kan göra skillnad för andra. Och då blir det lite grann så att den konsekvensen, den såg ju förmodligen inte Anna Ekström för ett år sedan när hon skrev den här debattartikeln, att det kan komma en Greta Thunberg och också vara en influencer, utan hon såg ju framför sig de som säljer smink på YouTube. Och då blir det för trångt och för smalt. Då blir det inte de tillräckligt långa tankarna.
Vad händer i dig då? Blir det moraliserande som du reagerar på, eller vad är det? Hur ska man förstå ditt...
Ja. Moraliserande, det låter ju så hemskt. Det är ju verkligen någonting som jag försöker undvika.
Men jag menar att du reagerar på deras moraliserande.
Ja, absolut. Jag tror du tänkte på min moral och min etik. Alltså, jag är också människa, jag blir också frustrerad ibland. Jag kan ju tycka att det där är hemskt. Men ja, effekten där, det blir ju ett moraliserande från deras sida. Och det är ju så otroligt destruktivt, alltså att som en äldre människa sätta sig till doms på det viset över en yngre människa, det blir ju inte bra, va? Men det finns ju en konsekvens till som jag tycker är besvärande, och det är ju just synen på konsekvenser, alltså att det blir väldigt inkonsekvent. Man vet ju egentligen inte var hon står eller vad det är som är viktigt. Va? Är Greta Thunberg ett barn av den svenska skolan? Liksom? Så ska skolan känna sig stolt över att vi fick fram en Greta Thunberg? Nej, kanske inte. Va? Är Greta Thunberg en influencer och bra? Ja, men du vet, så här, det blir så många motstridigheter är det som kommuniceras. Och är det någonting vi inte behöver av våra politiker idag, så är det ju motstridiga budskap och minutpopulism och sådär, utan vi behöver ju någon slags bärande idé om vad vi vill och varför. Det saknas ofta.
Du kom in på dig själv lite grann där. Jag tänker att ett av de absolut populäraste sommarpraten denna sommar var ju Anders Hansens. Och han har nu även fått rätt så mycket tv-tid. Och tänk lite i den kontexten. Hur förhåller du dig till det du ser utspela sig framför dig? Hur förhåller du dig till det?
Man kan säga så att det finns ju ett antal olika stadier i det här. Vid ett tillfälle så var jag irriterad och agiterad och upprörd över Anders Hansens retorik och hans idéer. Och det ledde ju då bland annat till att Aktuellt spelade ut oss mot varandra. Vi stod och hade en diskussion i Aktuellt om, det var mobilförbud i skolan som gällde då. För jag tyckte att vi skulle förbjuda mobilförbudet, och han hade en helt annan åsikt. Och när vi gick ut därifrån så fortsatte Anders och jag prata lite grann, och jag försökte ju fråga honom att om vi nu är överens om att mobiltelefonen är ett problem för vissa och vi tar den ifrån dem i skolan, var, när och hur ska vi då hjälpa dem att hantera det här problemet? Alltså, när ska de bli duktiga på att ha mobiltelefonen i sitt liv? Och att, jag menar, blir du störd av den i skolan, så blir du ju naturligtvis störd av den utanför skolan också. Och det som då skaver i mig fortfarande är att Anders hade inget som helst svar på den frågan. Alltså han var inte ens intresserad egentligen av att försöka diskutera hur ett svar skulle se ut, utan han var färdig med sin lösning där. Och det jag har upplevt då sen den debatten och med det utrymmet som Anders får idag, nu är det ju knepigt att sitta och prata om honom när han inte är här, men jag har den djupaste respekt för väldigt mycket av hans retorik och hans kunskap och sådär. Problemet är just att han pekar på problemet, men han tar inte fullt ansvar för lösningen, menar jag. Och då blir ju min utmaning nu, jag kan ju inte fortsätta skrika samma sak, utan jag måste ju försöka förstå vad det är som gör att man går igång så på den retoriken och på den idén och på den världsbilden lite grann som han propagerar. Och försöker hitta, vad finns det för common ground? När jag är ute och träffar skolfolk till exempel, var kan jag möta dem i den här diskussionen för att försöka se till att vi kanske tillsammans kan bli lite klokare och hitta en annan lösning. Så att jag går liksom i alla de här sammanhangen, så går jag liksom igenom hela spektrat av känslor. Liksom, allt ifrån att bli flyförbannad till att idiotförklara folk, till att försöka i slutänden kanske se hur kan man använda den här kraften till någonting positivt ändå. Mm. För jag menar, det är ju jättebra att vi pratar mer om de barnen som har problem med mobilen, eller de vuxna överhuvudtaget som har problem. Att vi pratar mer om alla störningsmoment vi har runt omkring oss idag, absolut inte isolerat till skolan, absolut inte isolerat till teknik och sådär, men att vi tar den oron och det vi klurar på där och dels lyfter det till en högre nivå. Alltså, vad är korrelation och vad är kausalitet? Mm. Liksom, så här är det, att det faktum att många hänger i telefonen och är beroende inom citationstecken av sociala medier, är det som skapar depressionen, eller är det faktum att man lever i en värld med Donald Trump och osäkerhet och det enda vi berättar för våra unga idag är att de aldrig kommer att kunna köpa ett eget boende och så vidare. Alltså, du vet, så här, det är så mycket i samhället idag som är väldigt mörkt och tråkigt. Är det då det som får dem att liksom fly in i digitala medier och sociala medier och hänga där, och är det liksom, är det kanske snarare en ventil och en andhämtningspaus som de faktiskt behöver få stå ut över huvudet. Men du vet, så här, det är så många parametrar idag, och när då till och med Folkhälsoinstitutet säger att ja, men vi har kurvor här av ökande psykisk ohälsa hos våra unga, och det har vi haft i 25 år nu. Men när till och med de då säger att vi kan inte entydigt slå fast att det här har att göra med digitaliseringen, för det sammanfaller liksom inte tillräckligt tydligt, och det går inte i studier att visa på en kausalitet. När till och med de säger det, då tycker jag att vi, alla vi debattörer som tycker om att prata om de här frågorna, har ett ansvar att inte dumma ner debatten.
Ja. Jag tänker det också, för det kommer en del, jag vet, Sissela Natli var med på kvartalsfredagsintervju för ett tag sedan, där hon redogjorde rätt så mycket för de forskningsrapporterna som låg till grund för WHOs rätt så restriktiva rekommendationer gällande skärmtid idag. Mm. Hur förhåller du till den typen av, alltså, hårda fakta som forskningen spottar ur sig?
Nu tror jag att många som diskuterar WHOs rapport, inte Sissela Natli men många andra, kanske inte har läst den ens, utan man går på rubrikerna i medierna. Ja. Och där lutar jag mig mot det som står i rapporten, och det är Elsa Dunkels till exempel lyfter fram, att det är mycket stillasittandet man pratar om. Mm. Alltså att det är inte nödvändigtvis skärmtiden som så, utan det är skärmtiden antingen tillsammans med stillasittandet eller som en konsekvens av stillasittandet egentligen som är utmaningen. Och Det är ju, ska ju inte låta som Trump här, men hårda fakta kan ju också missbrukas. Va? Alltså du kan ju ta någonting och bryta loss det. Det är, att plocka körsbär i den här forskningsträdgården som det är idag, det är ju inget svårt. Va? Du kan ju hitta forskning som faktiskt just idag påvisar allt. Och det är nog en av de stora utmaningarna, att utvecklingen av de här beteendeförändringarna och så vidare, det går ju så ruskigt snabbt att det är svårt att hinna med forskning. Mm. Väldigt många av studierna som ligger till grund för WHO-rapporten är också ganska ålderstigna. Va? Det finns mycket synpunkter på formaten i de studierna. Det finns metastudier som visar på helt andra saker och så vidare. Så att, jag vill definitivt inte fly. Jag tror att jag ska säga så här. Att jag vill definitivt inte fly undan ifrån att det finns utmaningar med digitaliseringen och att mycket av det påverkar oss människor på ett väldigt djupt plan. Men vi är hela tiden tillbaka till att det finns ju där. Ja, vi är ju där nu, va? Och då måste vi ju hitta ett förhållningssätt som inte handlar om att stänga ner och stänga av och plocka bort och förbjuda, utan som handlar om att hitta ett bra förhållningssätt till det.
För vet du, den här rekommendationen från WHO, den har ju fått rätt så mycket kritik också. Jag tänker framförallt på Agnes Wold, jag tänker på Robin Fondberg som är på Karolinska institutet, som menar på att det här finns absolut ingenting som säger att det skulle vara skadligt på något sätt. Mm. Jag tänker lite där på, du har ju vid ett, jag såg på YouTube, där var ett, när du var keynote på någon SQL-event, där du hade en liten kort videofilm på Iris, en liten flicka på 11 månader.
11 månader, ja.
Ja, exakt. Mm. Och det var 2014, och då sa du att du hade visat den här filmen i 8 år. Mm. Så den har ju några år på nacken.
Ja.
Jag tänker, visar du den fortfarande idag? Eller?
Det gör jag. Absolut, det gör jag.
Får du annorlunda reaktioner på? För det här var ju 2014, det är ju länge sedan, om man säger så. Mm.
Nej, men alltså Iris, det är alltså då, för att förklara eftersom det här är en podd, det är en 11 månaders tjej som tillsammans med sin pappa interagerar med en mobiltelefon, och det första som händer i klippet är att hon trillar. Hon kan inte stå på benen än, men hon kan redan hantera den här prylen, så den är ju då bättre designad än vad hennes egen kropp är, och runt det kan man ju då låta tankarna spinna iväg. Men det som jag fortfarande tycker är mest intressant i det här klippet är att vi behöver förstå att den som växer upp i den världen inte bara får en massa idéer om hur den digitala världen ska fungera, utan de får också idéer om hur den fysiska världen ska fungera. Om jag är van vid att inte sitta och vänta på barnprogrammen framför tvn klockan 5 varje eftermiddag, utan klicka på en knapp och så har jag det jag vill ha där, då tar jag ju det beteendemönstret med mig ut i den fysiska världen också. Får ju fullständigt spel när kommunen berättar för mig att jag måste vänta 8 veckor på ett bygglov. Alltså, det är så mycket som går sönder här när vi inte förstår hur det här hänger ihop. Mm. Så ja, Iris är definitivt med mig fortfarande.
Mm. Får du andra reaktioner på det, eller bara sätter sig skrattet i halsen på människor idag, eller hur?
Det märkliga är att just i relation till en liten 11 månaders tjej som leker med en mobiltelefon, så har inte mycket förändrats. Alltså, alla känner ju igen den där bilden och har sett den antingen hos sina egna barn eller hos barn i omgivningen och sådär. Men reagerar fortfarande instinktivt att det här måste vara trasigt och fel. Mm. Och där är jag ju då av den uppfattningen att det är klart att det kan finnas problem med detta. Det kan finnas utmaningar med detta, vad det gör med hennes koncentrationsförmåga, vad det gör med hennes kognitiva förmåga, vad det gör med hennes socialisering och så vidare. Men den hatten kan vi ju ta på oss ibland och ha en diskussion om. Vad gör vi med de här stora samhällsförändringarna? Och kan till och med så att vi vart fjärde år kan gå och rösta på något parti som verkar i en riktning som vi tycker är liksom den rätta. Men i det stora perspektivet så kan vi inte göra någonting åt att världen ser ut som den gör ur det här perspektivet. Då måste vi ta på oss den andra hatten istället, som handlar om att hitta möjligheterna i detta och hitta det rätta sättet att stödja Iris i detta. Pratar jag med arbetsgivare så kan det till exempel handla om hur ser du till att en sån som Iris vill komma och jobba hos dig? Va? Hur bäddar du för henne? Det går att hitta så mycket kopplingar till det här att ta på sig Iris glasögon egentligen och fundera på hur världen ser ut.
Mm. Är du orolig för Iris? Vad sa du för att...
Ja, och skolan inte minst. Jag menar, när vi pratar med skolan idag, jag menar, de som, det säger ju svenskarna i internet tydligt, att i princip alla som börjar skolan idag är redan aktiva internetanvändare. Om då inte skolan kan hitta ett sätt att göra en kraft och en möjlighet av det faktumet, så är det ju någonting som är jäkligt trasigt.
Är du orolig på något vis över Iris? Sitter och tänker över Iris hjärna och plasticiteten och hur den kommer att formas?
Nej, jag kan säga att jag jobbar ju som internetchef i Helsingborg i 2 år, och jag har fått ganska många samtal och mejl från oroliga föräldrar när vi byggde ut vårt öppna wifi i stan till exempel. Om du vet, den här strålningen som ska påverka hjärnan, det behöver ju inte ens vara liksom vad som händer kognitivt och psykiskt, utan det kan ju bara vara ren fysisk påverkan också som folk är oroliga över. Och jag har ju fått lära mig den hårda vägen att ta den oron på allvar och att försöka möta den, men jag personligen är inte orolig, utan jag är väl lite mer fatalistisk i det här sammanhanget. Va? Att nu är det som det är, va? Nu får vi se till att göra någonting av det här. Och många gånger så är jag ju lite fascinerad över historielösheten i de diskussionerna också. Jag menar, det här är ju inte första gången som människan går igenom en påtaglig utvecklingsfas. Va? En gång i tiden så kunde vi hade inte ett skriftspråk, vi kunde inte läsa och skriva. Jag menar, det är klart att det påverkade hjärnan. Va? Det är klart att vi har flera element i den industriella revolutionen och så vidare som har påverkat vårt samhälle på ett sånt sätt att det är klart att det liksom har skapat ett annat tryck på oss som människor. Och så där. Men i slutändan så lyckas vi ju arbeta igenom det. Va? Vi kommer ju igenom det. Det kommer vi naturligtvis att göra denna gången också. Mm. Jag tror de större utmaningarna har vi framför oss.
Just det. Jag tänker därför för min approach till det. Det är liksom att jag har ju en dotter som är 2 år gammal och en son som är 4 år gammal.
Grattis måste jag säga.
Ja, tack så jättemycket, tack.
Vilka underbara lärare du har hemma.
Ja, på många sätt och vis. De lär mig både tålamod och uthållighet och diverse. Men där är ju likväl, för jag känner att då går WHO ut med de här rekommendationerna, och samtidigt så hör jag liksom den andra sidan också. Och så tänker jag så här, ja men vad fan, om jag tittar på det historiskt sett så relativiserar jag bort själva min ångest på så sätt. Liksom att ja men så här var det säkert när tvn kom också, så här var det bla bla bla. Och samtidigt så tänker jag att ja men så här var det också kring passiv rökning som inte alls var skadligt förr i tiden och som alla omslöt sig om. Så jag har ju blivit mycket mer restriktiv i hur jag ger skärmarna till barnen där hemma. För att jag vet inte innerst inne liksom hur kommer detta till att falla ut? Vad tänker du när du hör mig prata?
Ja, men jag
är ju nära problemet känslomässigt på ett annat sätt.
Jag ser det på dig, för du har väldigt djupa veck i pannan när du pratar om det. Det är något du funderar mycket på.
Mycket,
väldigt. Och det ska du göra, va? Jag tycker det är otroligt sunt. Ett par saker. Jag tror för det första så ska vi nog inte vara, vi ska inte vara upphängda vid den fysiska aspekten av det här. Alltså, ja, hjärnan är plastisk, men det betyder ju också att den inte kommer att fastna i ett visst läge. Det är inte så att hjärnan blir fyrkantig av att du tittar för mycket på tv, lika lite som att ögonen blev det. Nej, precis. Eller att du blev halt för att du gick i rännstenen med det ena benet. Och du vet så här. Alltså, rent fysiskt så tror jag att vi faktiskt kan våga slå fast att det är försumbara risker. Utan vad det handlar om istället är ju alla de andra aspekterna, alltså kognitiv utveckling, koncentrationsförmåga eller för den delen stillasittandet och så här, alltså där har vi ju
att utestänger fysiska, andra
att utestänger andra saker för att det här är så starkt och så spännande och så kul. Men samtidigt om vi då ska ta, om vi har en fysisk utmaning, stillasittandet. Kommer du ihåg hur det ser ut på alla de här scenerna när Pokémon Go var som hetast? Liksom, va? När folk liksom, de kunde gå 40 000 steg om dagen för att jaga Pokémons. Va? Jag är själv gammal sån här geocachare. Va? Jag har varit ute och klättrat i skog och buske med telefonen i handen för att fånga de här grejerna. Så. Jag har sett studier där man har arbetat med till exempel överviktiga romska barn och man har gett dem aktivitetsarmband och mobiltelefoner och hur det inte bara fick dem att börja röra mer på sig utan hur det förändrade hela deras sociala status i grupperna och deras självkänsla och så vidare. Och igen, när det gäller då den biten så är jag tillbaka i att vi måste se till att använda det här som en positiv kraft istället, alltså att vända det. Och när det gäller alla de andra aspekterna av skärmen så det handlar ju inte om vad du, det handlar inte om skärmen utan det handlar om vad du gör där och vad du gör med den. Va? Och jag tror det var Elsa Dunkels igen som lyfte upp det här exemplet om att för ett par år sedan, en bit tillbaka i tiden, så hade man till exempel restriktioner på hur många boksidor man borde läsa. Och det är ju helt bisarrt idag. Jag menar, vi inser ju att det handlar ju inte om hur många sidor du läser utan det handlar ju om vad du läser. Och precis på samma sätt borde det vara med skärmen. Så att föräldraansvaret här, det handlar ju om naturligtvis att så safeguarda var någon slags backstop mot att det blir ett alldeles för stort stillasittande och så här enahanda ergonomiska mönster och allt vad vi nu kan prata om. Men den stora biten, det handlar ju om liksom, vad gör vi i den här skärmen? Och då är vi tillbaka till det här jobbiga föräldrabiten.
Du tänker att jag måste engagera mig
här? Ja, du måste det. Oh. Ja, jag är ledsen, men du kommer inte undan det. Och det är därför jag tycker igen det här med när jag säger att de är så fantastiska lärare till dig. Det handlar ju inte bara om tålamodet, utan när du ser din son och dotter sitta där med, är det Tokaboka som har börjat eller?
Nej, det är väldigt mycket YouTube och mycket YouTube. Diverse bokstäver och siffror älskar dem. Och det snurrar runt i olika färger och och sen så är det rätt så mycket klassisk så här tecknade filmer kring brandbilar, sopbilar, mycket sånt.
Men då kan ju en sak du kan göra där, det är ju att försöka hjälpa dem att inte bara vara konsumenter till exempel. Va? Alltså, en tvååring, du kan börja göra YouTube-filmer med en tvååring. Du kan börja producera material med dem och tänk vilken kick för din tjej när hon inser att det inte bara är andra som kan göra det här i YouTube utan hon kan se sig själv en del av det och agera där och så. Jag tror du förstår vad jag menar. Att, alltså, att använda, det är väl i karate man pratar om liksom den mjuka handens väg. Liksom, så att man följer med den kraften som finns och så nudgar man den lite grann och vänder den till någonting positivt istället. Och det kräver ju ett otroligt aktivt föräldraskap, naturligtvis. Men det är nog samtidigt det mest belönande du kan göra för dig själv också. För varje sån stund är ju ett lärande.
Jag gillar det. Nu blir jag mer motiverad att ge dem mer skärmar igen.
Mm.
Jag är väldigt så påverkningsbar.
Du är lite som Trump alltså. Du lyssnar på den sista som passar.
Och håller alltid med den. Ja. Story of my life. Du, om vi byter spår, vad skiljer digitaliseringen ifrån andra närbesläktade begrepp? Så som datorisering, eller vad är det just i digitaliseringen som är digitalisering?
Jag kan börja med att säga att jag inte är jätteförtjust i begreppet digitalisering heller, utan jag skulle egentligen vilja prata om internetifieringen. Alltså det faktum att människan och maskinen i samverkan kan göra så fantastiska saker som att skapa ett Wikipedia. Mm. Mänsklighetens absolut mest imponerande projekt till dags dato skulle jag säga. Men skillnaden rent generellt annars mellan digitalisering och datorisering, det brukar man ju beskriva som att datoriseringen handlar om att gå från papper till PDF. Digitaliseringen handlar om att förändra processen i grunden. Och där är det lite kul kanske, för att Ruben Puente Dura, han blev ju ganska utskälld i skolans värld. På goda grunder kanske, för att liksom, så här, false valor och allt vad det nu var. Men om man tittar på hans modell, SAMR, Substitution, Augmentation, Modification och Redefinition, så håller den ändå en slags grundläggande idé om vad jag tycker digitalisering är. Att det första som händer när datorer och teknik kommer in, det är att vi bara ersätter. Alltså, den första digitala klockan, den var ju egentligen som en sämre variant på den analoga mekaniska klockan. Sen så börjar vi förbättra det här lite grann och kommer kanske på att jag kan bygga in en kalkylator i min klocka. Liksom, så här. Och all förbättring är ju inte bra, ibland så trampar vi snett där också. I det tredje steget så kanske det handlar om att om jag nu har en klocka på armen, så kan den ju göra annat än siffror. Den kan mäta puls och den kan mäta steg och rörelse och så vidare. Att liksom, vi börjar betrakta tekniken som en möjliggörare på ett annat sätt än vad den traditionella ersättaren. Men det är ju först när vi flyttar ner i redefinition, alltså när vi omdefinierar den här saken på armen helt och hållet, när klockan inte längre är en klocka eller mobiltelefonen inte är en telefon utan det blir en plattform för en massa andra saker, då tar vi det här sista steget. Va? Och det är ju därför som Wikipedia till exempel har vunnit över Nationalencyklopedin. Det är ju inte för att Nationalencyklopedin inte har datoriserat. De gick ju från papper till PDF till CD-ROM till betalsajt på nätet och Instagramkonto och allt vad de nu har. Mm. Men de förstår aldrig hur man omdefinierar idén om en gemensam kunskapsplats, att den ska byggas av alla. Som Wikipedia säger, imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. Mm. That's our commitment. Det är därom definitionen ligger. Och då handlar det egentligen aldrig om teknik för teknikens egen skull. Utan då handlar det om att du har en helt annan idé om processen eller produkten eller utkomsten. Och att du sen använder digitala verktyg och internet för att åstadkomma det. Då har vi liksom digitaliserat då, eller gärna för min del internetifierat.
Jag tänker det också som du säger, det finns många... Alltså att vi kan använda den datan som vi samlar in på ett jäkligt smart sätt och spotta ur oss information som gör, eller som är, vad ska man säga, kondenserad på ett sätt som vi har nytta av. Jag vet inte riktigt vad jag vill komma med min fråga här riktigt, men jag tänker lite på som i skolans värld då, som jag tänker att vi ska komma lite mer till skolan här, men det är ju väldigt lätt att vi skapar underlag och får en enorm massa information. Yes. Och det är väldigt få av oss, om man tittar på The Big Short, jag älskar den filmen, Michael Burry, som gjorde en enorm hacka i kraschen 2008.
Yes.
Precis, genom att liksom gå igenom enorma mängder data och se att här är någonting som inte stämmer, här är en bubbla som kommer till att spricka. Det är väldigt få som har en skalle som Michael Burry, men vi kan istället ersätta hans skalle med en dator som kan kondensera den här informationen och ge oss signaler på ett annat sätt. Varför har vi inte en skola som är där idag? Kan jag ställa frågan så?
Ja, det kan du absolut göra. Ja.
Där finns ju så mycket, vi har liksom, där är elever som är i ett slutet rum. Mm. Vi kan fastställa deras föräldrars utbildning. Yes. Vi kan göra tester på dem till höger och vänster. Vi vet deras ålder, vi vet deras kön. Vi vet liksom en rad massa fakta som är relevanta för att kunna ge dem bästa möjliga utbildning. Och istället så gör vi liksom trygghetsenkäter där vi får tillbaka från vår huvudman i bästa fall lite stapeldiagram där vi ska slicka på fingret och se vart vinden blåser och gissa i princip. Och istället för att få väldigt sofistikerade fina mätningar.
Mm. Om jag hade haft det svaret så hade du naturligtvis fått det. Jag kan bara dela vad jag upplever som din sorg i att det inte är på det viset. Mm. Och det är väl egentligen två aspekter av det här, och det ena det handlar ju om liksom data per se, alltså så här att nu beskriver du det som att vi ska samla in data och så ska vi använda det för att liksom få svar på våra frågor, men ibland vet du ju inte ens vad frågan är, va? Och det är där jag tror att vi har en enorm kraft framför oss egentligen i den här datainsamlingen, att vi med smarta algoritmer och så vidare kan hitta de mönsterna och de frågorna som vi inte ens visste var relevanta att ställa oss. Det kan ju mycket väl vara så att det finns ett antal faktorer i en människas utveckling runt utbildning och lärande som vi helt enkelt inte har sett än. Va? Och det är ju lite grann det som det han ser i The Long Short och vad är det mer? Det är Hardball också. Va? Som,
ja, det är Moneyball. Och,
Moneyball, just det. Moneyball heter den. Just det. Mm. Att liksom det dyker upp liksom en faktor som man inte hade räknat med. Man hade inte sett att det var en faktor att räkna med. Och man kan ju verkligen nörda ner sig i baseballstatistik för att hitta hur det då har revolutionerat lite grann hur man betraktar kompetens och kunnande i baseballvärlden. Mm. Men det andra egentligen, det är det här du säger med att vi har så mycket kunskap och faktorer med oss in. Va? Och det kan ju vara känsligt ur en massa integritetsaspekter och så vidare att titta på det. Och vi kanske inte ens behöver det. Va? Utan vi kanske kan börja på en nivå och sen genom att analysera all den datan som vi får möjlighet att samla in under utbildningens gång. Mm. Så kan vi styra om och lära. Va? Alltså, vi behöver kanske inte ha alla bakgrundsfaktorerna med oss in. Utan det räcker att titta på de mönsterna som uppstår när vi betraktar elevernas resa. Mm. Och jag tycker att vi har åtminstone en del av det facitet när vi tittar på en tjänst som Khan Academy som ju efterhand som du arbetar mer och mer i det kunskapsträdet, om vi ska kalla det för det, riktigt så här märker hur det här anpassas efter dig och hur det liksom skruvar till. Eller ta de språkapparna idag som Drops och Duolingo och så vidare som har verkligen liksom ta vara på den här kraften att förstå hur du lär dig och vad som är det bästa sättet för dig att lära dig, var du har dina svårigheter och hur det liksom dynamiskt skruvar till dig ut efter resans gång. Mm. Och för min del så är det är liksom ur individens perspektiv så är det oerhört sorgligt att vi inte tar vara på den här möjligheten att samla in och lära av data. Men det är också oerhört sorgligt ur skolans perspektiv, alltså som någon slags organisation eller organism egentligen, att vi förmodligen gör en massa saker som vi kanske inte hade behövt göra, där vi hade kunnat utnyttja resurserna på ett bättre sätt för att göra saker som hade gett större effekter både för skolan och för individen. Mm. Alltså vi eldar för kråkorna idag genom att inte samla in och ta vara på och försöka göra mening av datat.
Jag tänker där är en rätt så, den skolan jag arbetar på, det är en av de 100 försöksskolorna i Sverige som ska prova nationella, alltså digitala nationella prov nu. Det ska vi införas nationellt, tror det var 2020, 2021 eller något sånt där. Och vi ska göra testen. Och vi har varit på sådana här för informationsmöte kring detta. Men det är på något vis som att de ror en eka ute på Atlanten. Alltså jag får den känslan av det, va? Att nu ska vi göra det här gigantiska digitaliseringen av nationella prov. Och så säger jag, varför det? Eller varför är det här vi lägger så enormt mycket krut? Varför lägger vi det inte liksom i den dagliga verksamheten i klassrummet och hur vi kan nyttja sådana här saker då som du tar upp, liksom appar där vi lär oss eller som successivt lär sig vem eleven är och vad svårigheterna är och tar nytta av den informationen. Istället för så försöker vi liksom datorisera ett nationellt prov, ett analogt nationellt prov, försöker vi datorisera. Det är inte ens en digitalisering om man säger så. Nej. Den kanske kommer sen med analysverktyg av svaren på nationella proven och så vidare, att det blir en digital process i det. Men jag vet inte.
Jag
tänkte på det när jag satt där och lyssnade på dem.
Och det där är ju jättespännande, för det är ju ett typexempel. Vi har ju, tidigare har det ju funnits ett sätt att ta temperaturen på utbildningsnivåerna och kunskapsnivåerna och sådär. Det är ju att genomföra prov.
Ja.
Och ska vi då liksom ha en rikslikare, ja då behöver vi nationella prov.
Mm.
Och när vi nu då flyttar in i digitaliseringens tidevarv så tar vi bara det provet och datoriserar det. Vi borde ju ha 1 miljon andra mycket bättre sätt att ta den här temperaturen och få den här liksom rikslikande idén om var står vi någonstans och vad kan vi och vilka skolor verkar göra bra saker och var har man större utmaningar och så vidare. Att liksom en gång om året stoppa ner en termometer och ta den alltså det känns så fruktansvärt gammalt. Och det kan vi då, det kan vi lära teknikjättarna kanske lite grann, där ett företag som Amazon till exempel som många gånger får stryk, men där det ändå är så här att där har man ju gått ifrån de här intervallerna i medarbetarundersökningar egentligen, utan där ställer man en eller två frågor on a daily basis istället. Alltså varje dag så ligger man och försöker monitorera det här, och det skapar ju naturligtvis både en större följsamhet men också ett mycket kraftfullare verktyg att gå in och påverka och ställa saker och ting till rätta. Och
det är skitspännande. Jag tänkte att jag skulle ta och göra veckomätningar. Varje vecka skulle personalen, ungefär som en grönsaksdisk där man slår på den gröna eller röda gubben ungefär, och inte mycket svårare än så. Och sen skulle jag samköra det med... Det var liksom deras upplevelse av skolan. Sen skulle jag samköra det med hur de mådde utifrån en standardiserad enkät på WHO. Jag skulle köra det månadsbasis. Och sen skulle jag samköra det med elevernas prestationer då och hur nöjda de är med det. Så att vi skulle säga att ja, men här i november dippar vi alltid. Ja, men, och så kan vi få in i årshjulet att då behöver vi göra särskilda insatser i november för ditten och datten. Men det är ju ett enormt projekt som jag la på mina axlar som rektor. Och som jag, det gick inte att ro fan i land där, va? Utan det blev ju en gigantisk mängd data, och samtidigt så har du en värld, en skola som ska rulla på å andra sidan också. Så att, är du med hur jag menar?
Ja, absolut.
Det var så övermäktigt.
Och det är ju den stora utmaningen i allt utvecklingsarbete egentligen. Mm. Det är ju att du också har en drift eller en daglig verksamhet som står utanför din dörr och knackar. Va? Och det där måste man bara hitta sätt att hantera på. Men jag tror kanske också att du gjorde projektet lite onödigt stort. Jag tror att vi är lite dåliga på det här med MVP, alltså Minimal Viable Product. Vad är det minsta jag kan göra för att testa om det här funkar? Och om det handlar om, som du var inne på här, att trycka röd eller grön knapp. Va? Jag menar, det finns gratisappar och tjänster där ute som du kan börja, så att du får någonting att börja titta på. Va? Någonting att börja samla in. För det får ju inte vara så här igen att man lägger mer administrativ börda på dem där ute, utan vi måste ju hitta de riktigt smarta, smala sätten att göra det här på.
Just det.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du, varför är det så infekterat att prata digitalisering i skolan?
Det ena är ju nog att det är någonting som har blivit en faktor efter att flera valde att arbeta i skolan. Alltså man signade upp för ett uppdrag som ser ut på ett visst sätt och sen har förutsättningarna förändrats lite grann, eller ganska mycket egentligen. Det håller vi väl kanske på att åldras ur, det problemet. Men vad vi fortfarande lever i, det är att digitaliseringen bär ju med sig ett antal element som kanske inte riktigt passar in i den traditionella tanken runt skolan. Alltså om värdet av erfarenhet, att den som är äldre vet alltid bättre än den som är yngre. Att vi har helt andra maktstrukturer kanske. Att vi skapar kunskap och information idag på ett annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Och sådär. Mm. Och det här betyder i praktiken att väldigt många människor känner sig väldigt hotade av digitaliseringen. Och en människa som är hotad är ju som det här skrämda djuret, liksom inklämt i hörnet. Det är svårt att föra djupare resonemang då.
Det blir känslomässigt.
Det blir väldigt känslomässigt, ja. Det flyttar ju omedelbart egentligen ifrån den medvetna hjärnan och ner i den kännande magen.
Mm, mm. Vad är din diagnostisering av hur vi befinner oss i digitaliseringsprocessen just nu? Är vi liksom i ett kaosartat tillstånd, eller är vi liksom, vi är ju inte ens i närheten av där vi kommer till att hamna, tänker jag, oavsett hur mycket vi stretar emot eller eldar på.
Vi är långt ifrån slutmålet, kan man säga. Men det som jag nog nästan tycker är det största problemet är att vi töjer ut det här tåget hela tiden. Alltså mellan de som ligger längst fram och vill mest och enligt min uppfattning då har förstått mest av den här innebörden och kan utnyttja den på ett positivt sätt. Mm. Och de som håller emot, alltså de som står i andra änden av det här tåget och bara kör full broms liksom.
Ja.
Och ju mer vi töjer ut det här, ju större blir liksom utmaningen att hålla någon styrfart överhuvudtaget. Va? Och riktigt rädd är jag idag att vi har ganska många barn som faktiskt mår illa av att, eller far illa ska jag säga, av att det är så spretigt och så uttöjt som det är.
Hur menar du då?
I ena änden så har vi ju de som befinner sig i klorna hos bromsarna. Alltså därför att de bromsar ju så oerhört hårt idag. Va? Mm. För 10 år sedan så skulle vi knappast säga att vi ska kasta ut alla datorerna ur klassrummet. Men idag kommer du faktiskt undan med att säga det. Va? Det har liksom, det har blivit en pendelrörelse som har slått tillbaka ganska hårt där. Det är det ena, alltså de barnen som vistas i det sammanhanget där man håller emot tekniken med alla tillbudstående medel. Och det andra, det är de barnen som kanske på den ena lektionen befinner sig hos en lärare som är väldigt långt fram och på nästa lektion befinner sig hos en lärare som är väldigt långt bak. Alltså, hur ska de förhålla sig till det? Och granne med den problematiken bor ju att väldigt många skolor, när de nu ska försöka hantera det här tåget av de som gasar och de som bromsar, hamnar i att man går liksom efter minsta motståndets lag, och det är ju då till exempel ett generellt mobilförbud och så här. Och då menar jag att många barn far illa, och de som far mest illa i detta, det är de som hade behövt vårt stöd allra mest. Den elev idag som kommer ifrån ett hem där man har ett moget förhållningssätt till tekniken och digitaliseringen, och den eleven får ju det stödet som de behöver hemma, va? Och har förmodligen mycket mindre problem i skolan med koncentrationsproblem eller att telefonen stör eller vad det nu är för någonting. Medan de eleverna som verkligen har utmaningar med detta, som kanske kommer från ett hem där digitaliseringen är ett blankt blad och så vidare, de lämnar vi ute här. Alltså de får inte det. Då får inte den hjälpen av skolan som du behöver. Jag kan uttrycka det ganska krasst egentligen och säga att jag tycker att skolan idag flyr från sitt kompensatoriska uppdrag på det här området. Va? Det är lite grann som att vi skulle säga att mobbing är ett problem. Då löser vi det genom att eleverna inte får prata med varandra på skoltid.
Mm.
Det, vi kan inte fly ifrån att det finns de som har utmaningar idag.
Mm. Hur ska man hantera det då? Alltså, de här sidoeffekterna är som när vi väljer att förbjuda liksom, mobiltelefoner istället för att lära oss hantera det. Vad hade varit en väg framåt som hade varit praktiskt funktionell?
För det första så behöver vi väl kanske förstå att det här är väldigt individuellt. Alltså att eleverna har väldigt individuella behov, det vet vi ju i alla andra sammanhang, men när det gäller digitaliseringen så känns det precis som att vi glömmer det. Va? För då säger vi mobilförbud och så kan vi möjligtvis göra undantag för den som har en diagnos och har ett särskilt behov. Men alla andra på hela den här gråskalan mellan genier och odiagnostiserade utmaningar, de lämnar vi liksom utanför, va? De får inte det stödet de behöver. Jag skulle nog säga så här att utöver att individualisera hårdare så skulle vi kanske till och med behöva ha det som en del av utbildningen. Alltså rent handgripligen, jag tror att vi har en övertro ibland till vad unga barn framförallt kan om tekniken. Att de vet att det finns någonting som heter störa i. Liksom, att du kan sätta telefonen i ett läge där du inte får alla notifieringar utan du får bara om mamma skickar sms till dig. Va? Att du liksom kan rent så här handgripligt lära dig hur du hanterar det här verktyget. Och sen nästa steg där, det är väl kanske också att på riktigt integrera det i utbildningen. Det är ju jättestor skillnad på den padda som skolan ger dig och den mobiltelefon som du själv har i handen. På den som skolan ger dig kan du ju se till att det inte finns några störningsmoment. Det betyder att du behöver ju aldrig träna dig att aktivt stänga av det. Du behöver aldrig träna dig att aktivt hantera den här miljön och se till att det blir att du får det lugnet som du behöver för stunden. Ja. Och om inte skolan lär dig det så vem ska då göra det?
Ja, det är vem säger ansvaret? Vem säger ansvaret på något vis att vi har barn som hamnar utanför det här? Eller att vi tillåter att barn hamnar utanför en digital kompetens?
Jag vet inte om vi egentligen behöver diskutera vem som har ansvaret, utan det vi kan prata om det är att vi har ju bara möjlighet att lägga ansvar på ett enda ställe. Vi kan inte lägga ansvaret på föräldrarna, för det finns liksom inget föräldrakörkort, utan vad som finns är skolans värld. Och då har vi ju sagt i en massa andra sammanhang att här har skolan ett större ansvar än bara det som händer innanför skolans väggar. Va? Vi pratar om elevhälsa, vi pratar liksom om mobbing och relation till varandra, vi pratar om mänskliga rättigheter och sunda värderingar och så vidare. Och det är ju inte på något enda sätt begränsat till det som händer inom skolans fyra väggar, utan det här är ju för att vi ska hjälpa våra elever och våra unga att bli liksom goda samhällsmedborgare, rent krasst liksom. Och då tycker jag att det här är någonting som vi borde ta på samma allvar, så att jag kan inte säga annat än att vi måste lägga det här ansvaret på skolan. Och nu vet jag ju att jättemånga i skolans värld säger att ja, men vi töjer inte mer. Vi mäktar inte med det här liksom. Vi har redan alldeles för mycket på vårt bord. Vi måste få syssla med utbildning. Nej. Jag kan inte säga det så, för skolan handlar inte bara om utbildning längre. Det är nog väldigt länge sedan som det bara var det skolan skulle stå för, utan
vilken utbildning,
ja, vilken, och kanske framförallt vilket lärande. Va? Alltså jag tror att vi behöver fundera över de orden lite grann. Va? Och vi behöver inte ens bli akademiska runt den diskussionen, utan vi kan hålla det på ett väldigt mänskligt förstående plan. Att skolans uppgift måste ju egentligen vara att hjälpa eleverna till deras lärande. Och då kan det inte bara handla om, jag tycker antiken ska vara kvar, jag tycker slöjden ska vara kvar, men det kan inte bara handla om liksom ämnesområdena, och det kan inte bara handla om timplanen, utan det måste handla om det större lärandet. Och det här är intressant, för att vi kan ta ett exempel, om vi backar tillbaka i tiden, så att när jag växte upp, då var det egentligen så här att om du skulle fungera i samhället så var du tvungen att ta körkort. Det var liksom, det var bara självklart. Alla i min åldersgrupp tog körkort. Det var aldrig tal om att det skulle bli en uppgift för skolan. Varför var det inte det egentligen? Om det var så självklart att alla behövde det här körkortet, varför funderade man aldrig på att vi som det allmänna liksom skulle ta på oss den uppgiften? Och det enda svaret jag kan komma fram till är att man redan för 200 år sedan hade bestämt sig för vad skolan var. Det här är skolans uppgift, och det spelar liksom ingen roll att alla behöver ta körkort, för det är inte vår uppgift. Och jag tror att hade man tänkt om det lite grann så kanske, ja, du är med.
Helt med. Jag minns ju första gången när jag var ute på internet. Det var 94 eller möjligtvis 95. Jag gick i sjunde klass. Och det var några i klassen som hade fått, det här var alltså Kastanjeskolan i Tummelilla. Det var några i klassen som hade varit ute på internet redan i någon annan lektion. Och nu var det, jag tror det var kemi vi skulle ha. Det var ju slutet av läsåret, så då fick man göra lite vad man ville. Och då frågade läraren oss då, vad ska vi göra för någonting? Och då var det någon som räckte upp i klassen som sa, kan vi inte chatta? Jo, det är klart vi ska chatta. Och så sprang han upp och kollade om datasalen var ledig, och så sprang hela klassen upp. Och jag visste inte vad chatta var. Jag fick sån här, jag fick en association till kätting, alltså någon form av kedja så här, och jag tyckte, vad fan kan det vara? Och sen så började vi chatta då, det var någon sån här, ja vad fanns det för någon, ja det var någon chattkanal, jag minns inte riktigt hur det såg ut riktigt, men, och det var helt fantastiskt. Och vi använde ju också det till att så här, på fysiken så gick vi in på NASAs hemsida och tittade på bilder kring himlakroppar och diverse. Och jag blir så här lite förundrad, för jag tänker att i vissa fall så har ju faktiskt inte digitaliseringen kommit mycket längre i svensk skola idag. Va? Alltså om man tittar på det i det breda spektrat då. Varför inte det? Alltså, förstår du min fråga om jag säger varför inte det?
Ja, men jag kan inte svara på det.
Nej.
Alltså, jag tycker ju själv att det här är en stor gata. I synnerhet som jag vet att nästan alla som jobbar inom skolans värld har ju ett liv utanför skolan som förmodligen är mycket mer digitaliserat än hur det sen ser ut när man kommer till jobb. Mm. Och nu får vi vara försiktiga här med generaliseringar, för det är ju klart att vi har liksom outliers åt olika håll och kanter. Men de allra flesta, skulle jag nog påstå, lever ett mycket mer digitalt immersive liv liksom utanför skolan än vad de gör i skolan. Mm. Och skälet till att det ser annorlunda ut inne på jobbet, det är nog en sjuka som vi ser i alla professionella sammanhang egentligen. Att man har en idé om att ja, men min verksamhet den är så speciell så att den kan inte digitaliseras och förändras på det här sättet. Mm. Det spelar ingen roll om jag jobbar med Volvo Group eller om jag jobbar med ett kosmetikaföretag eller vad det nu är. Alltså alla har den här idén om att, men det är klart att Spotify kan revolutionera musikindustrin och att Wikipedia kan revolutionera hur vi skapar och tillhandahåller kunskap.
Mm. men mitt
jobb, nej precis, va? Men mitt jobb det är, nej. Och jag tror det var Troedsson som belyste det här rätt så roligt också, för att jag tror han beskrev det så här, att om någon kom in på en tandläkarmottagning som såg ut som de gjorde på 60-talet, mm, så är det ju ingen som hade velat gå till den tandläkaren överhuvudtaget. Vi hade ju backat ut därifrån i vild panik. Medan när vi kliver in i våra barns klassrum så förväntar vi oss att det ska se ut som det gjorde på 60-talet när vi själv gick i skolan. Mm. Och det är nog också en sån här återhållande kraft, tror jag, att alla har ändå någon slags egen bild av skolan. Alla har gått i skolan, alla har liksom haft den här fantastiska läraren som stod där framme och dåliga lärare också för den delen. Men jag tror att det hjälper till att konservera liksom, ja, att vi har så mycket eget bagage runt det.
Ja. Jag tänker lite också att där är en, på något vis ett framtidsnarrativ kring digitaliseringen. Och sen, jag var på en föreläsning med Katarina Gospic nu för ett tag sedan. Och där hon pratar rätt mycket kring VR-projekt som hon är involverad i och så här. Och det är ingen kritik så här, men jag tänker ofta att det blir, när man hör den typen av föreläsningar, att i framtiden så kommer det vara så här och så här, och hon pratar om att då hade jag stått här som ett hologram och lite sådana här grejer. Och så tänker jag att, ja, och samtidigt så ser det exakt likadant ut som när jag skrev ut bilder från NASA och chattade liksom. Alltså det är en sån enormt stor diskrepans mellan var vi befinner oss in real matrix reality idag, när jag står och gräver i min vanliga lektion, och framtidsnarrativet där allting kommer vara jättebra och jättefint och så här, va. Jag vet inte om den är helt sund, den spänningen, alltså dynamiken mellan de två, den diskrepansen då. Förstår du vad jag menar? Mm. Att den blir mer provocerande att höra att, ja men, framöver kommer det helt annat och så står jag här, men jag har ju samma sketna mattebok idag. Liksom, mm. Var tar man första steget i en digitaliseringsprocess som rektor eller som lärare eller whatever?
Jag ska säga att jag tror att det finns två aspekter till av det problemet du beskriver. Det ena är att den framtidsvisionen som beskrivs ganska ofta ifrågasätter din egen roll idag. Alltså om man pratar om hologrammet till exempel så kan man ju helt plötsligt lyfta in världens bästa professor i varje klassrum istället för att den här halvt medelmåttiga svenska professorn liksom ska ha någon roll och någon position. Och det är klart att du blir utmanad av det. Den andra aspekten som jag tror är problematisk med de framtidsvisionerna är ju att när man sen tittar på hur det faktiskt funkar idag. Mm. När du vet att nätverket på skolan funkar inte som det ska. Så att, för att jag bara ska liksom logga in i Office eller i Google Docs så tar det liksom 30 minuter, halva lektionen har försvunnit. Och då blir ju hoppet ifrån den realiteten där allting skaver till den framtiden då, det blir ju alldeles för stort. Alltså det går ju inte att köpa in på den visionen.
Nej.
Men vad jag tror att vi kan göra istället, som svar på din fråga, liksom, hur ska man få till det här? Det handlar igen om att försöka integrera det som har hänt i världen utanför skolan in i det här tankesättet. För väldigt många kommer ihåg hur det var att försöka lyssna på musik på nätet innan Spotify fanns. När vi tröskade igenom liksom, The Pirate Bay och filerna var feldöpta så vi fick hem något helt annat. Alltså, så här, lyssna på musik på nätet för bara 10 år sedan var fruktansvärt jobbigt. Snacka om friktion. Och idag så tycker vi att det är den självklaraste sak i världen att du bara ska trycka på en knapp och så har du liksom all världens låtkatalog där och det börjar streama i samma ögonblick som du klickar. Om vi förstår att musikindustrin har kunnat göra den resan, om vi förstår att Netflix har kunnat göra den resan, om vi förstår att till och med en sån sak som våra betongbanker har ju liksom kunnat göra den här resan. För 5 år sedan så var det ingen som använde Swish. Idag så är det överlägset vanligaste sättet att flytta kontanter från en person till en annan. Jag är övertygad om att nästan varenda lärare har använt Swish. Om det gick att göra så måste det ju naturligtvis gå och åstadkomma en vettig förändring av den digitala miljön i skolan och också av de arbetsredskapen vi arbetar med där och så vidare. Vi behöver bara hålla ut lite grann. Alltså vi behöver ha lite så här... Lacka inte ur varje gång tekniken honkar utan liksom ta det lite grann som en vägbula bara. Va?
Ja.
Det gick inte denna gången, det går säkert bättre nästa gång och så försöker man knuffa på. Jag kan ju säga att det är en av de saker som jag verkligen brinner för att försöka hjälpa våra kollegor ute på skolorna med. Det är att övertyga kommunledningar och de som håller i budgetarna hur viktigt det är att vi får infrastrukturen på plats. Liksom, va? För så länge inte den fysiska förutsättningen för digitaliseringen är på plats så kommer vi aldrig att kunna lyfta det till den friktionslösheten med tekniken där vi kan börja ägna oss åt lärandet istället.
Så där är ändå liksom vissa förutsättningar måste vara på plats.
Så är det absolut.
Punkt, liksom. Ja. Jag tror du att det kommer att liksom smyga sig in eller kommer det att komma en dag att Google liksom lanserar någonting som är pang, det här är revolutionen och som, där man kommer att prata om före och efter den tiden? Eller kommer det bara smyga sig in med den här appen där och helt plötsligt så har det blivit ett paradigmskifte? Hur ska man tänka kring det?
Eftersom det är så många människor inblandade i det här med olika värderingar och olika behov och drivkrafter och så vidare så tror jag nog att det kommer att vara någonting som smyger. Jag har svårt att se någon slags big bang egentligen. Mm. Vad som däremot kan hända i den riktningen det är ju att vi tvingas sluta göra vissa saker. Va? Jag lekte till exempel med tanken när vi jobbade i Helsingborg att vi under en vecka skulle stänga av alla kopieringsapparater, vi skulle låsa in alla anteckningsblock, vi skulle liksom se till att du kan inte jobba med fysiska verktyg ens om du vill. Va? Mm. Och det som då skulle hända till exempel i skolans värld är ju att de kollegorna som ännu inte har upptäckt hur man kan jobba med digitala läromedel. De hade ju varit tvingade att gå till de kollegorna som har lite koll på det läget och säga hjälp mig här nu för annars överlever jag inte denna veckan.
Mm, mm.
Och det kan låta oerhört krasst liksom att rycka undan mattan så här, men när vi blir tillräckligt övertygade om att nu måste det ske en förändring, då kanske vi kan liksom använda det hjälpmedlet lite grann, att vi faktiskt tvingar bort vissa saker.
Mm, mm.
Och där kan ju digitala nationella prov vara ett redskap i det. Jag tycker fortfarande att det är en bisarrt dålig idé med nationella prov. Men så länge vi håller fast vid den idén så kanske det inte är dumt att tvinga alla skolor i Sverige att investera i utrustning och nätverk och kompetens så att man faktiskt kan hålla de digitala proven. För då kommer du inte undan längre.
Mm, mm. Du nämnde själv att du var involverad i Helsingborg, det var ju Head of Internet.
Ja, roligaste titeln någonsin.
Ja, ja. Och där, jag vet vi i ett poddavsnitt som jag har hört, jag tror det var Logistikpodden eller sånt där hette den, det var ett antal år sedan.
P.O. Arnäs i Göteborg.
Ja, men precis. Där pratade du om att ni hade haft en aktionsforskningsstudie med 16 stycken ungdomar som... De tituleras på något vis som troubled youth, ungdomar som var på glid på något vis. Och där det faktiskt hade blivit ni hade gjort en livsstilsförändring tack vare att ni hade haft förtroliga samtal, interpersonella då, och samtidigt också gett dem något aktivitetssamband med olika, utrustade med olika appar. Och du sa här vid ett tillfälle att jag ryser när jag pratar om att en 16-årig flicka sa att det här hade förändrat hennes liv.
Mm.
Det är någonting du återkommer till ofta, att du ryser ofta.
Yeah.
Vad är det för känsla?
Jag ryser nu när du säger det.
Okay.
Jag förstår päls bara av det. För att, ja. Ja, men det är ju så att alltså, jag blir ju ibland anklagad för att jag är en del av någon slags industri som försöker sälja på det här av monetära skäl och det är kapitalism och allt för det. Men ingenting kunde vara längre från verkligheten. För att det jag brinner för, det är den förändringen som det här kan göra för människor. Och vi behöver berättelser för att förstå de förändringarna. Och den berättelsen om den här 16-åriga flickan...
Du får gärna ta oss tillbaka till...
Ja, vi har gjort många sådana studier i Helsingborg. Vi har ett fantastiskt samarbete mellan skolan och socialtjänsten och så här som gör ett antal sådana här väldigt, väldigt aktionsbaserade studier där man tittar på vad digitaliseringen kan innebära. Och i det här fallet så var det, jag tror inte de var troubled youth, utan jag tror att det handlade om överviktiga romska barn.
Okay.
Jag tror faktiskt att det var den studien som jag pratade om hos PO. Det är i alla fall en av dem som har gjort väldigt stort intryck på mig. För att den hade en inriktning från början och det handlar egentligen om att få dem att öka sin fysiska aktivitet. Det var just stillasittande och så som var problemet där. Men när de då fick på sig de här aktivitetsarmbanden och de här mobiltjänsterna och man schemalade möte då med vuxna där man på ett väldigt så här öppet sätt liksom försökte diskutera hur deras livsföring ser ut och så vidare. Så såg man fantastiska effekter av det här, både i den riktningen man hade tänkt sig, men också i en helt oväntad riktning, alltså att deras sociala status i grupperna ökade, att de helt plötsligt blev lite the cool kid liksom, va? Och att de växte på ett otroligt sätt med det ansvaret att liksom bli en del av ett narrativ, av en berättelse om hur de liksom hade förändrat sin situation och hur då andra kunde göra samma saker och så. Den här sortens personliga berättelser om hur digitaliseringen och internetifieringen har förändrat unga människors liv.
Mm.
Det är den sortens berättelser som vi behöver ta på allvar. Alltså jag är ju normalt sett ingen vän av anekdotisk bevisning, men jag ser inte detta som anekdotisk bevisning, utan jag ser det här som lärande historier om hur det blir när vi gör det på rätt sätt. Va? Alltså när vi på riktigt tar de här möjligheterna som tekniken ger och digitaliseringen ger och funderar på människors behov ur ett väldigt, väldigt öppet perspektiv, va? Ett väldigt öppet förhållningssätt, så växer det fram sådana här fantastiska berättelser.
Mm. Jag såg ju själv på dina armar här att du röst till och fick gåshud. Liksom.
Ja.
Är det någonting som trummis Joakim liksom tidigare hade varit i behov av en digitalisering i sin uppväxt? Eller hur hade det revolutionerat ditt liv? Vi var inne lite på det i början av samtalet.
Jag vet inte hur mycket det hade revolutionerat eller förändrat livet för trummis Joakim. Han är så gammal nu så att jag minns det knappt. Men jag minns ju eller jag kan tänka mig tillbaka väldigt ofta till hur jag hade uppskattat den världen som man har möjlighet att växa upp i idag. Mm. Och jag kan ta en parallell där. Vi pratar ju väldigt ofta nu om det här med ansvarsfullt föräldratagande ur perspektivet att man ska inte ta bilder på sina barn och lägga ut på Instagram och Facebook och så vidare. Och man ska respektera barnens integritet och man ska låta dem själv fatta beslut om när de är redo liksom att bli exponerade på det viset. Och när jag tänker tillbaka på när jag själv var liten då, så kan jag säga att om jag hade varit liten idag och mina föräldrar inte hade lagt ut bilder av mig på Instagram och på Facebook och gett mig möjlighet att 20 år senare liksom göra en tidsresa tillbaka till den här tiden och se vad mamma och pappa skrev om mig, vilka bilder de la ut, hur vännerna reagerade på det här, vad farmor och farfar och mormor och morfar som nu är döda, hur de uttryckte sig, vilka bilder de klickade tumme upp på och vad de delade. Så, alltså jag hade varit oerhört frustrerad över att inte få det. Och då är vi tillbaka lite grann till den här idén om liksom vilka perspektiv vi har och vilka... Att fatta det beslutet att inte lägga ut bilder på sina barn, det är ju också ett slags beslut egentligen. Det är ju någonting som riskerar att... Nej, alltså det här är svårt. Åh, det här är svårt, för det är så lätt att bli missförstådd här. Förstår du vad jag menar? När jag säger att,
fortsätt
att
prata så tror jag att jag kommer till att förstå det.
Men det är en aktiv diskussion idag. Det har till och med fått ett ord. Man pratar om sharenting. Mm. Alltså att föräldrarna delar med sig av sina barn i sociala medier. Och att det då på något vis skulle innebära att man hänger ut dem. Mm. Och då pratas det om att det ansvarsfulla föräldraskapet är att vänta med det här till barnen kan fatta ett eget beslut om man vill medverka i offentlighetens ljus och sådär. Ur mitt perspektiv, om jag hade vuxit upp idag med Instagram och Facebook och mina föräldrar hade tagit beslutet att inte lägga ut mig, för det beslutet ska jag få lov att fatta själv en vacker dag, då hade jag varit jätteledsen. Jag hade känt en enorm sorg över att 20 år senare inte få ha det här tidsdokumentet över att liksom få mina föräldrars vänners reaktioner på min uppväxt. Att få läsa vad mormor och morfar och farmor och farfar liksom skrev och tyckte och vilka bilder de delade. Alltså, det är någonting med skillnaden mellan det privata fotoalbumet och att faktiskt delta i ett större social kontext som jag tycker att vi fortfarande kanske inte riktigt har förstått. Mm, mm. Och det påverkar hela diskussionen om digitaliseringen. Det påverkar hela diskussionen om vad som är fördelar och vad som är nackdelar, vad som är baksidor och vad som är positiva effekter och så vidare. Att vi har så väldigt lätt att bara se den ena sidan av det här myntet.
På vilket sätt var du rädd att bli missförstådd i det här? För jag tycker att jag förstår dig rätt så glasklart
i det. Nej, men jag har ju försökt föra den diskussionen innan och det blir ju så lätt att man blir uthängd som den som inte tar barnens integritet på allvar. Okay. Liksom, att barnen ska ju få lov att fatta de här besluten själv. Men det får de ju inte, för du har ju fattat beslutet åt dem. Va? Mm. Du har ju hållit undan dem ifrån den möjligheten. Så det är ju liksom inte så att det blir barnets eget beslut för att du väljer att inte publicera dem. Utan du har ju egentligen skapat ett oåterkalleligt beslut som säger att det här ska inte ut. Va?
Som egentligen inte, som går emot tidens...
Som går emot tidens möjligheter.
Zeitgeist på
precis,
något vis.
Precis, ja. Men kanske inte också bara zeitgeisten, utan som går emot... Alltså jag skulle känt mig berövad på en del av min barndom.
Just det, ett sätt att bygga historia, liksom, sin egen identitet. Exakt.
Säg att jag, om jag föds idag och mina föräldrar inte lägger ut någonting av mig. Om 25 år så träffar jag en kvinna och vi gifter oss. Och hennes föräldrar hade ett helt annat förhållningssätt till det. Då kommer jag ju ha mer känslor för hennes barndom än vad jag hade för min egen egentligen. Och jag tycker att det är ett exempel bland väldigt många på hur vi tänker lite krokigt i de här sammanhangen. Om föräldrarna istället ägnar sig åt sharenting och lägger ut det här och får hela den här underbara liksom, faktiskt på riktigt och fångar zeitgeisten runt min uppväxt. Mm. Då kan jag ju när jag sen som 20-åring tycker att men det där är inte kul att det ligger ute. Då kan vi ju komma överens om att plocka bort det. Mm. Men vi kan aldrig återskapa det som inte finns. Så, det är hela den här idén om vad som är reversibla beslut och vad som är icke-reversibla beslut och så här, där vi faktiskt digitaliseringen har ställt det här på ända lite grann. Mm.
Nu är jag alltså både mer motiverad att ge mina barn skärmar och fotografera dem och lägga ut på sociala medier.
Man vinner dem en åt gången, en i taget.
Jag var inte så svårövertygad kanske, men det här är ju också en fråga som jag har haft i min skalle liksom. Mm. Och jag tror att i och med att jag bara har på något vis, jag lägger upp väldigt restriktivt på sociala medier kring mina barn. Jag har en profilbild som är jag och min son och jag har något med min dotter också lite så här va. Men annars har jag på något vis bara skjutit det. Alltså det har blivit som att inte göra det har varit det neutrala tillståndet i att det är så jag gör, för då slipper jag ta ställning. Men det är klart att jag tar ställning i mina, i mina passiva val också, om jag uttrycker det så, va? Även om det är ett aktivt val.
Mm. Och då kan man eventuellt...
Jag kommer inte undan, nu måste jag vara mer engagerad förälder, jag måste lägga ut dem på Facebook, jag måste ge dem skärmar. Ja.
Annars är ju risken att...
Sista gången jag kommer hit i år.
annars är ju risken att din 53-årige son, om då 48 år eller vad det blir, sitter och har ett allvarligt samtal med dig om hur fan tänkte du när du berövade mig den delen av min uppväxt? Liksom.
Just det.
Mm. Men det finns en aspekt till av sharenting, och det är ju att ofta så heter det, alltså det är barnens integritet att det ska vara deras beslut, men det är ju, ibland är det ju också den här risken liksom för pedofiler, och du vet så här, folk jagar runt på nätet efter bilder på oskyldiga barn i baddräkter och så vidare. Mm. Och ja, det är ju en jävligt obehaglig tanke. Men igen, om vi gör den här konsekvensanalysen hela vägen fram, så är det ju egentligen relativt i alla fall ofarligt jämfört med de pedofilerna som finns i den fysiska världen. Mm. Och jag tycker liksom bara att, och det här är också ett område där det är lätt att få kritik, för då är man helt plötsligt liksom, det är som när man pratar emot datalagringsdirektivet, så får man ju omedelbart liksom i nacken så här, du tycker att vi ska skydda pedofiler. Nej, för i helvete, det tycker jag inte alls. Mm. Får man svära i podden förresten?
Ja, okay. Det är inte jag flera gånger.
Ja. Utan jag tycker bara att vi ska ha någon slags rimlig idé om cost-benefit, alltså så här, vad får vi tillbaka och vad offrar vi, vad riskerar vi?
Mm, mm.
Och där gör vi fortfarande alldeles för ofta alldeles för naiva analyser. Mm. Korta.
Ska vi låta det bli intervjuns sista ord, eller samtalets sista ord?
Ja, det bestämmer du.
Jag tycker att vi gör det. Jag tycker att vi fick en bra kläm här, tycker inte jag. Joakim Jocke Jordanberg, tusen tack för att du var med i, jag säger alltid tusen tack. Tack så jättemycket för att du var med i podcasten Rektor.
Och då säger jag tusen tack för att jag fick vara med.